Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Du Bagge, den där storyn du hade från desken. Är det något du vill delge?
Vi inleder med den innan vi hoppar in på resten. Vi tar oss tillbaka till sommaren 2013 eller 2014. Minnet sviktar lite efter den här berömda lunchen. Jag och kollegan hade vår sista dag innan semestern. Det var en sån riktigt varm, solig dag i Stockholm. Luften stod still, var typ över 30 grader varmt. Och vi hade lunch med en berömd kriminalprofessor. Vi tre.
Med ett stort aktieintresse.
Med ett stort aktieintresse. För övrigt, som dessutom satte punkten för ett fantastiskt halvår, där man inledde 5 dagar i veckan med ett samtal med någon som sitter och pustar och flämtar och kör upp och ner på glasögonen. Det var ju, och man hörde verkligen alla de här liksom klassiska ljuden varje morgon.
Fransk
det var en
bulldog.
fantastisk start på dagen. Man liksom sken upp varje morgon. Nåväl, han skulle då bjuda på lunch för bra halvår då. Det är väldigt trevligt gest. Han hade bokat bord på Prinsen. Vi glider in på Prinsen.
Och det var ju Prinsens glansdagar, om man säger så.
Ja,
innan
exakt.
De började spränga där.
Bara det här att komma utifrån strålande solsken in i lite så här halvdunkel lokal med så här mörka plysgardiner och ganska varmt i lokalen. Bara det sätter ju en viss stämning. Liksom. Det kan ju lika gärna vara mitt i oktober när man glider in. Det är ju lite man glömmer i tid och rum. Vit linnekostym, kryckor, nyopererad höft. Sätter oss ner. Ja, grabbar, nu ska vi börja med en sill och snaps här. Så tittar han i snapslistan. Hittade ingen rysk vodka. Varpå han då frågade den lilla servitrisen som var då helt nyanställd och inte kunde liksom spritsorterna som är rinnande vatten, vad de hade för sorter. Hon rabblade några stycken, men han tyckte det var bäst att vi tar in alla. Och på en isbädd med sådana här små 1 centiliters liksom, koppar på en isbädd som han satt och smakade av, 15 stycken och liknande. Och sen hon kom tillbaka och frågade, ja, nu lät hon ju fri gammal, hon var ju ganska ung då. Ja, varför lov vara? Ja, då säger då kriminalprofessorn, ja du, ärligt talat så vet jag inte vilken som var jävligast av de här. Har du ingen rysk vodka? Hon bara, nej, men vi har absolut. Nej, absolut ska man inte dricka, det är sån rena rävpisset. Så i alla fall så hittade hon någon flaska till slut som var okej, som vi fick. Snaps på det, sill på det, då börjar alla kriminalstories. Det blev en ganska lång lunch, åtminstone 3 timmar där inne i mörkret. Och sen huvudrätt, titta i vinlistan. Stenbeck har lärt mig att man alltid ska ta det näst dyraste vinet, för då blir man inte lurad. Det dyraste vinet är alltid överprissatt och det näst dyraste är mer okej i pris men ofta lika bra kvalitet som det dyraste. 2 flaskor av det rödtjutet och varsin Wallenbergare. Och vi sitter och så var det kaffe på det och sitter och fortsätter höra på kriminalstories från back in the days. Fantastisk historielektion. Och sen kommer vi ut, den här liksom brännande hettan slår emot den. Ögonen är liksom van vid mörker och man kommer ut och knappt kan se. Varpå då kriminalprofessorn, alla tackar för lunchen och liksom, ha en trevlig sommar grabbar. Och han börjar knalla ner för gatan mot Rish, och vi frågar om vi ska liksom, om han skulle hem eller så vidare, vad planen var för eftermiddagen. Du vet, de skickade ett sms här under lunchen från rättstekniska i Solna. De har hittat någon lik jag ska upp och kika på. Så rakt in i en taxi och rakt upp till Solna. Och sen så gick vi på semester. Men, så that's the end of the story. Men en fantastisk lunch och ett minne man liksom aldrig glömmer. Och en väldigt roligt, som satte punkt för ett väldigt roligt halvår.
Då var det dags för avsnitt 55 av Bagge och Brobacke podcast. Passande nog 15 juni 10:12 när vi trycker på rekknappen här. Eller i alla fall hälsar välkomna efter den lilla desk-storyn. Tack för det, Bagge. Alltid roande. Och man ser ju det här framför sig när du berättar. Helt klart. Du, wow. Bra drag sen förra veckan, inte åt det hållet vi förväntade oss. Det man kan säga är ju att egentligen, och det här jag tycker återigen slår ett slag för liksom teknisk analys och följa prisdatat, oavsett hur bullad man satt här och var förra veckan, så var det ju, fick vi ganska snabbt liksom indikationerna på att det positiva scenariot helt suddades ut. Och då var det ju framförallt, skulle jag säga, när S&P bröt ner under 4100. Sen fick vi 9% ner på ett par dagar efter en så lång konsolidering, bryter ner och tillsammans då med det här jag har tjatat om, vi vill inte se fortsatt dollarstyrka, och dollarn kom verkligen tillbaka med råge, samt de stigade räntorna, och tioåringen drog upp genom 3%. Du ser bonden som har fullständigt ballat ur nu. Så det blev ju tvärt emot vad man trodde, men återigen, det är ju inte prediktioner som ska liksom ge resultatet i slutändan, utan det är ju faktiskt risk management och positionshantering.
Och det blev alla återigen påminn om.
Det blev man definitivt påminn om, och björnarna fick en till seger och en fjäder i hatten. Med det sagt, vi ska inte lägga för mycket tid på vad som har hänt. Vi såg också, det kan vi väl nämna också, efter en lång konsolidering vid 30 000 i bitcoin, så kom det ju in nyheter här om en bankrun på en av dem. Jag vet inte om det är en av de större, men ändå en betydande aktör. Celsius tror jag att den hette, som stängde för uttag då, och det skickade ju ner hela kryptomarknaden och även bitcoin då, som faktiskt nu har kommit ner hela vägen till sin tidigare topp från 2017, det vill säga runt 20 000 då. Så otroligt viktig nivå där även i bitcoin, men vi ser de här liksom sakerna på rad linade upp sig. Det var S&P som bröt ner, det var räntor som bröt upp, det var dollarn som började stärkas, och det var bitcoin och krypto som liksom totalt kraschade då. Så det går snabbt.
Ja, det var det jag skulle säga. Det går snabbt.
Ja, verkligen.
Därför att vi hade 3 dagar med gap ner exempelvis på både här hemma, men framförallt på S&P då. Så det går ruggigt snabbt. Så var man inte på pucken redan under torsdagen, vilket faktiskt, vi drog inga stoppar i torsdags för vi ville se inflationssiffran på fredagen, så där kunde man ju vara snabbare på pucken, det kan man ju säga.
Intressant nu då, det som ändå framstår att det finns en relativ styrka, det måste jag ändå lyfta fram Kina igen.
Ja.
Kina hade också 3 negativa dagar, men har nu haft påbörjat sin andra starka dag och har reverserat ganska stor del av det raset som skedde. Och då tittar jag på Hongkong, som jag tror bara är ner egentligen 3% sedan den toppen här förra veckan då.
Och då är S&P 11 på samma tid.
Exakt. Och också kan man se att
Europa, även om det har varit surt på både Stockholm och Tyskland, så inga nya lägsta.
Nej,
vi försvarar fortfarande bottnarna i både DAX och i OMX då, och det var ju där 7 mars de kom in.
Ja.
OMX mer än börja likna en trippelbotten. DAX är väl en lite högre botten fortfarande då. Men klart viktiga och känsliga nivåer, och om man ska hårdra det, så ju fler gånger ett stöd testas, desto mer ökar ju sannolikheten för att det bryts. Det finns ju definitivt trippelbottnar. De har funnits där.
Jag tänkte fråga, finns de? Men,
de har funnits, ja. Men det är klart att vi vill ju inte se att det bryter igenom 1900 här nu. Nivå som har agerat stöd 2 viktiga gånger. Skulle vi nu fallera den nivån, då ser det ju otroligt mörkt ut. Zoomar vi ut på Eurostox, så också den här stora stödet som tidigare agerar motstånd. Vi får gå tillbaka liksom till 2008 för att titta på de nivåerna. Om även är liksom under där DAX också, kan du titta på covid, innan pre-covid-topparna som nu måste börja agera stöd. Då. Vi kan se samma nivåer i small cap, vi kan se samma nivåer i communications och i vissa andra grejer. Så USA har verkligen varit relativt svagast. Mm. Så är det ju definitivt. Och det som var läskigt också, det vet jag att du har påpekat, men det är att de började även ta ut de här defensiva sektorerna. Utilities har blivit slaktat. XLE, brun energi, som var, om vi tar det här 2008-analogin då, nu har själva crude-oljan hållit ihop lite bättre, men även i måndags tog de ju faktiskt ner XLE 5-6%.
Ja.
Och det var ju så det såg ut 2008.
Och väl jag bryter ner.
Ja, den sista kaptenen att fallera var liksom brun energi. Så att vi kan väl inte säga att det är över ännu, men vi behöver ju verkligen se en stark motrörelse mot det här. Återigen så är det 4100 för mig som är den stora viktiga nivån. Nu är vi ju liksom på onsdag här, och det ska ju väldigt mycket till för att vi ska ta tillbaka den nivån redan den här veckan.
Det blir ett bra rally i så fall.
Nu finns det mycket triggers. På fredag har vi en stor lösen. Vi har både ECB och Fed idag.
Mm.
Och lite sådär andra saker. Men vi behöver se en väldigt stark rörelse tillbaka. Och framförallt så tror jag att vi behöver se att det faktiskt var en dollartopp. Och att det faktiskt var en räntetopp. Så som det handlas nu så är ju det rejält osäkert. Räntorna är ju faktiskt över 3%, och DXY har väl inte gjort en ny topp, men trycker ju på högsta igen. Så att det är klart utmanande.
Räntan, den är ju så pass, både själva räntan som sådan då, eller underliggande bondsen, det är ju så pass liksom panikrörelser i bonds. Så att det känns ju allt mindre troligt att det blir någon form av liksom det toppbygge på ett par veckor, utan det här kommer ju gå tills det vänder, och då kommer det vända brutalt åt andra hållet. Och det skulle kunna ske ikväll på Fed exempelvis då. Alternativt så spikar 10-åringen upp mot den 3,75-4 som är ett ganska ordentligt motstånd från långt tidigare år. Jag skulle bli liksom väldigt förvånad, jag har ju sagt det tidigare, men om något så ökar ju på långa bonds om vi får den liksom sista paniken på uppsidan.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ska jag gå in på lite recap, eller? Även om du har sammanfattat i helheten så bra. Ja. Men man kan väl säga så här, att det, som du är inne på själv, det har inte funnits någonstans att gömma sig i och för sig den senaste veckan här. Och det är den stora skillnaden mot sell-offs vi faktiskt haft tidigare under året. Därför du har alltid haft typ, ja men brun energi gick bra, mm. eller healthcare står emot, mm. eller liksom utility står emot, eller så vidare. Value är helt okej. Men den här gången, den stora skillnaden är ju dock att alla de här tidigare, där det dessutom ligger väldigt mycket pengar parkerad. För alla de här stora husen som man läser och pratar med är ju så här, nej, men vi är lite mjuka till börsen för året. Däremot så ska du äga defensivt och du ska äga value. Vilket gör att väldigt mycket pengar liksom parkeras i de här delarna av börsen. Och som vi vet sedan förra året, våren förra året när 10-årsräntan toppade och gick ner till 1,15 under juli, då hade vi en sell-off i value och cykliskt på 20%. Det som räddade börsen den gången var ju att all det strömmade in i tech, vilket gjorde att indexmässigt så blev det inget ras. Det är frågan då, då måste man ställa sig frågan om vi kommer se samma typ av rörelse den här gången när väl räntan toppar. För value kommer inte må bra när räntan toppar. Och konjunkturen ser ut att vara på god väg in i stor risk för recession. Så att
och megacap har ju inte steppat upp nu.
Nej.
Utan det är ju snarare, och om vi ska leta med ljus och lykta efter relativ styrka, då är det ju faktiskt small cap och micro cap. Kina och lite sådana saker som ändå visar någon typ av relativ styrka, utan det är ju inte megacap tech än så länge.
Nej.
Även om det kanske var bättre än en value då. Så att, men,
och vi vet, jag lyfter fram det i Börsmorgon under maj här 2022, alltså i år, borde vi ha en 4-års cykeltopp i value, och det kan man säga att den är effektuerad nu eftersom vi bröt ner i veckan här. Vi hade tidigare toppen 2018, 2014, 2011 och så vidare. Och de, om man tittar på hur lång tid det tar innan vi tidigare, när man väl har då toppat ur, hur lång tid det tar innan vi når en absolut botten i den här typen av liksom delar av börsen, så är det liksom inte en månad, utan här snackar vi liksom minst 6 månader upp till liksom 20 månader innan du får en absolut botten, om vi tittar på de tidigare tillfällena då. Så att det faktum är ju att value i min värld är ju precis i början av en bear market, och där finns det väldigt mycket att ta av, därför att du har exempelvis S&P, om man tittar rent tekniskt, är nere på under sitt 50% Fibonacci-nivå. Nästa target på nedsidan blir då 3500, nu när vi bröt under 3,8. Det är inte så långt ner till 3,500, det är 3500 dock. Det är typ 5,5-6% från idag. Det är, och eftersom vi inte fortfarande inte haft den här likvidationen som vi har varit inne på tidigare under, liksom att vi någon gång borde se några, det har vi inte haft i marknaden. Vi har haft det i junk bonds, vi har haft det i HYG, mm. high yield och så, men vi har inte haft det liksom, det har inte varit de här SPY-volymerna i SPY ETF och så vidare, QQQ och de här som, eller vi har inte haft en VIX som spikar över 40 och det bränner Nej. Till liksom, i form av
alltså, riktiga. Det är lätt att glömma det, men S&P är ju fortfarande upp 30% på 3 år.
Ja,
snittavkastning 10% per år, det är ju inte en dålig avkastning.
Nej, och ska vi
det är ju snarare lite översnittet, va?
Ja, det är. Ja. Och ska man titta på den stora bilden, så är det ju så att från covid low upp till januari i år så gick S&P 120%. Att vi efter en sån extrem bullrun på bara vad blir det då? Det är drygt 20 månader och liknande. Kommer ner liksom typ 61% av den uppgången, det vill säga ner till typ 3200. Det är egentligen en, om man rent krasst, om man bara tittar på pris, det är en normal rekyl. Och då kommer vi ha satt S&P typ 30% high. Liksom. Så att jag tror fortfarande att man får kika på det som vi varit inne på tidigare, att det kommer bli ett jäkligt bra köpläge av det här vart det lider. Det kan, jag tidigare snackade om september, oktober, det kan komma snabbare än så. Det beror helt på hur kommande veckor och under sommaren här spelar ut. Men liksom ner, jag tror att man får snarare ta sikte liksom ner mot 3200 eller de här gamla 1720 som jag pratade om på OMX då. Så att det finns, jag skulle nog tro att det faktiskt finns en liksom potential på 15% nedsida härifrån innan man liksom blir riktigt köpsugen på lite mer lång sikt. Då kommer det nämligen finnas ruggiga köplägen i väldigt många delar av börsen och väldigt många aktier som kommer liksom sätta sin botten för väldigt lång tid framöver. Och jag tror fortfarande att Q4 kommer bli ett ruggigt motrally på det här. Det är mycket möjligt att året stänger ungefär där vi är nu, men att vi ska ner mer, betydligt mer innan. Så jag tror att man ska i alla fall, jag tror absolut man ska ha krut kvar i bössan liksom till lite senare, sensommaren, början på hösten. Jag tror att då har vi en stor cykelbotten borta i USA och får se när den kommer snabbare. Men jag tror att det totalt sett finns mer nedsida. Dock, det där var en lite mer långa bilden. Dock så ska vi också säga så här att det vi pratade om i förra podden, Fed, OPEX, argumentationen till ett short-covering-rally eller en uppgång efter Fed och OPEX, den argumentationen ligger fortfarande kvar, förutom då att vi är ner duktigt sedan dess och ett motrally best case tar tillbaka upp till förra veckans nivåer. Det är väl en stor skillnad, men argumentationen för nu börjar ju marknaden prisa in fullt ut att det blir 75 punkters höjning ikväll från Fed, från tidigare 50. De har ju varit ute och liksom halvläckt lite till JP Morgan och säger att det blir nog 75 punkter. Jag skulle tro egentligen att marknaden skulle nog egentligen må bra av att ju högre desto bättre lite. Därför det är ingen idé att hålla på och dutta med 50 punkter när du har den här inflationen. Jag tror marknaden skulle uppskatta bättre att det blev 100 punkter idag. Bra, då har vi kommit upp till en nivå och sen kan de däremot dra ett steg tillbaka och pausa lite då.
Det som är med inflation, nu, jag kommer återupprepa den igen, liksom. Den kan ju alltid få fel, räntemarknaden kan ju få fel också, men tips över IF-bonds, alltså inflationsskyddade bonds över 7- och 10-åriga treasuries, toppen var fortfarande i mars. Vi har inte sett en ny topp där,
Nej. Trots
inflationssiffrorna som rullar in.
Nej.
Och återigen, den kan få fel. Det finns ju ingen indikator eller relation eller graf som alltid kommer ha rätt. Men det var i alla fall den grafen som gjorde att jag trodde på stigande räntor liksom från under 1% upp till 3% och har trott på råvarurallyt och allting och det där. Så att jag tycker ändå att om nu det som visade oss vägen upp börjar visa liksom gå emot det rådande konsensus, då tycker jag ändå man ska ha med det i beräkningarna, och också då om vi ser ytterligare bevis i att de tar ut liksom brun energi och sådär.
Absolut.
Så att vill ändå flagga för det.
Nej, för jag skulle faktiskt tro, men givet nu hur marknaden har prisat om det, den stora grejen från förra veckan är ju nämligen att marknaden började ju prisa att Fed skulle bli mjukare från september. Det var ju det deras Fed-minutes egentligen visade på där i slutet av maj. Att vi går data-dependent från september. Och då började marknaden prisa in att okej, men då är rate hikes slut i september då. Sen dess har vi haft en hökaktig ECB plus då en inflation som kom in starkare än väntat på 8,6% igen då. Vilket gör att man nu prisar om marknaden igen, och det är väl egentligen det stora liksom, som har hänt underliggande. Nu är det ju exempelvis Goldman tror ju på 50 punkter i september och 50 punkter i november. Och det här med liksom höga november-hikes fanns ju liksom inte på bordet innan förra veckan, utan då var det snarare liksom 50 punkter i september och sen blir det en paus. Så det är väl egentligen den stora. Och jag skulle bli lite förvånad om Fed lyckas out-hawkish the market liksom i kväll. Att man blir ännu mer hökaktig än vad marknaden tror nu på kort sikt. För nu har vi prisat in ganska mycket här.
Det var inte så länge sedan de sa det här "We're not even thinking about raising rates."
Nej. Jag lyssnade på ett call igår med Moody's på rating på svenska fastighetsmarknaden generellt. Och hon sa, ja, vi tror ju fortfarande att inflationen är transitory. Liksom. Okej. Ni är kvar i det kampet, ja. men det är helt klart det är så att inflationen kommer falla som en sten vart det lider. Men uppenbarligen så är det inte liksom här och nu då. Men går vi in för mycket tuffare ekonomiska tider så kommer också inflationen ge vika. Så att jag tror att long bonds kommer att betala sig under året. Men helt klart har man ju legat fel hittills då.
Framförallt kan väl verkligen varken Europa eller USA... Alltså, vi tål ju inte en för stor krasch i bonds. Det kommer ju liksom, det kommer ju ställa väldigt mycket saker på sin ända. Det finns ju ändå problematik, skuldproblematiken i USA och så vidare, och liksom kan man låta bonds falla så otroligt mycket mer. Jag är inte så säker på det. Det skapar ju helt andra problem i det finansiella systemet.
Och alla de bolag som måste refinansiera sina skulder i kommande året också för den delen. Vi vet ju liksom andel zombiebolag och så här som egentligen bara lever på, har överlevt sedan 2009 för att räntorna har varit artificiellt låga. Och tittar vi i Europamarknaden exempelvis, crossover alltså kreditspreadarna i Europa, nästan uppe på 550 punkter. Vi var strax över 700 i covid. Vi har en liquid ETF, alltså investment grade ETF:en i USA, som är nästan 2% bara från covid low. Så att det är liksom, det brinner i kredit. De som tycker att det brinner på börsen, då kan jag säga, titta på kreditmarknaden, där brinner det. För det är dessutom som aktieperson eller som spelare på börsen vad gäller aktier och den biten, så är ju slag på liksom 10%. Det har ju blivit liksom skåpmat. Liksom. Det är liksom inte ovanligt de senaste åren. Liksom. Men i räntemarknaden så är den här typen av rörelse, det är ju liksom mer eller mindre never heard of. Vi hade en uppgång i tvåårsräntan exempelvis som var den största någonsin på en enskild dag förra veckan.
Just den här sista vändan liksom upp i räntan, ner i treasuries, ja. Det ser ju verkligen ut som en margin call rörelse. Där känns det som att vi kommer få, sen vet jag inte om det är liksom någon av de där riktigt stora Bridgewater eller kan vara några där som har tagit en gigantisk
förlust. Men alltså, det måste vara torsk.
Några av de här risk parity som hade börjat ladda på det scenariot eller den traden igen, som måste ha åkt där liksom ordentligt.
Och vi vet ju...
Nu är det ju liksom, det är ju vertikalt där i treasuries ner. Och det är klart, det kan ju fortsätta, men ska det vara en uthållig trend så kan det inte gå vertikalt hur länge som helst, utan du måste ju få mean reversion även det. Och ska vi vara helt ärliga, så vertikala rörelser är ju snarare någonting som vi ser mot slutet än i början kanske.
Nej, men det är på riktigt är det alltså en covid-rörelse i räntemarknaden, vilket det absolut inte är i börsen. När vi sitter och pratar om att det är liksom, vi har inte tagit ut årslägsta i Europa, inte på OMX. Vi har tagit ut det på USA, men det är liksom, skulle vara motsvarande rörelse liksom i S&P skulle ju vara att liksom vi är ner 25% på en vecka eller liknande liksom, och det är vi ju inte liksom. Tittar vi på OPEX då, fredag, quadruple witching, över 3 triljarder dollar i delta som går till lösen. Nu ligger ju väldigt, de som köpte säljoptioner då med lösen i juni, oavsett egentligen vilken nivå du har köpt under året, så ligger du mer eller mindre väldigt bra på plus på dem. Så det finns ju fortfarande en klar argumentation för att så länge inte alla de här rullas vidare, utan för att det går till lösen på fredag, så får du det här liksom mekaniken att dealers måste köpa tillbaka tidigare sålda terminer, att du får det här short covering rallyt. Och i min värld är det väl lite så, antingen så startar ett rally på Fed, för det är väldigt välhedgad på call rate uppe på högsta för året exempelvis, alltid välhedgad för Fed, framförallt den här gången, så antingen så får du ett rally som startar ikväll, eller så får du ett rally som startar som senast då vid lösen då, måndag exempelvis. Sen får vi då se hur högt det tar oss, men det finns ju, tycker jag, förutsättningar för att åtminstone liksom få ett par snabba procent på uppsidan då. Och det är väl snarare styrkan i en sån som man får titta på, om den, hur uthåller den känslan, om det blir liksom pang pang 2-3 dagar eller om det blir något större då. Med tanke på översålt allting är, så tycker jag fortfarande det borde finnas liksom förutsättningar för liksom lite tryck in i början på juli. Förmodligen så blir det inte någon sån jätteuppgång, och att det sen när vi går in i rapportperiod och sådär, så är det liksom risk på nedsidan. Vi ser idag Geting exempelvis var ner duktigt 4 dagar senaste 4 dagarna, och så vinstvarning igår efter stängning, aktien är 16% idag. Och så att det är liksom inte, det finns fortfarande fallhöjd där ute, och ska se om verkstadsbolagen börjar också visa på lite liksom sämre efterfrågan, så vart lider, eller om guidningen framförallt liksom för Q3 ser lite mjuk ut, och det är väl inte alls omöjligt, och det tror jag faktiskt inte ligger i kurserna, även om många, även de aktierna har gått riktigt svagt i år då. Låt mig ta några från historiken här, hur Fed har kommit till rescue vid senaste bear markets vi haft. Det kan vara lite intressant. Vi hade ju
Plunge Protection Team.
Ja, 1987, det var i Greenspan-eran. Då kapade man räntorna från 7,3% till 6,5% och satte botten den gången, 87. 1990, så i nästa bear market, så kapade man räntan från 8% till 3%. 1998 kapade man från 5,25 till 4,75. Under 2000 till 02 kapade man från 6,5 till 1. Sen kom Bernanke, kuttade finanskrisen från 5,25 till 0. Sen hade vi Greklandskrisen, och då började man med QE-paketen, Operation Twist, och sen var det QE3 som startade 2012. 2018-20 vet ni vad som hände, man kapar räntan och satte ännu mer QE-paket, både QE4 och QE5. Den här gången däremot då, den stora skillnaden, det är att vi inleder krisen med nollränta, vilket gör då att man ökar räntan hittills då från 0 till 0,75 som är på nu då, och marknaden prisar in att det blir åtminstone 300 punkter i kommande ränteökningar härifrån då. Och man ska dessutom då, som vi har varit inne på under hela våren, banta balansräkningen. De tidigare bear markets har ju då agerats genom att sänka räntan och starta QE-program. Den här gången har man då från Fed, ska man då försöka få till en mjukladdning i ekonomin genom att göra precis tvärtom. Och jag skulle tro att det kommer gå åt skogen. Man kommer liksom i alla fall få backa på att det här med att börja fortsätta banta balansräkningen. Det ser vi ju på inte minst på räntemarknaden, att utan Feds bid i den marknaden så är den trasig liksom.
Ja, men samma i Europa. Nu kör man extrainsatt ECB-möte här idag.
Ja, det är klockan 11.
Ja. 20 minuter.
20 minuter kvar.
Och räntor har sjunkit faktiskt sen det började komma ut.
Ja. Och vi kanske inte ska sia så mycket om det, men det man skulle kunna göra, man kommer ju inte förmodligen, man kan inte sänka räntan med den här, och frågan är om man höjer räntan när man hade ett ECB-möte i torsdags. Det har inte hänt så där fruktansvärt mycket på 3 dagar, så att man måste panikhöja idag då liksom. Det känns ju troligare att man kommer kommunicera att vi kommer fortsätta med räntehöjningar, men däremot så måste vi stötta kreditmarknaden för att Europa håller på att gå in i recession liksom. Skulle kunna vara något sånt. Och i så fall skulle det komma någon den typ av flash att man gör något stöd för räntemarknaden här. Någon form av nytt QE då, eller något nytt PEP-program eller så. Då är det första startskottet på ett short covering rally här in i kommande veckor. Då. Det skulle jag helt klart tro, med tanke på hur stretchat allting är på nedsidan då. sektorer har jag med lite. Det har vi egentligen snackat lite om. Value har brytit ner. Fyror toppen bör således vara inne. Dock väldigt översålt som allt annat på kort sikt. Borde finnas studspotential på kort sikt. Hälsovård har ju varit en sån här annan. Bröt ju också ner stort senaste dagarna. Man kan väl säga att helt klart säga att toppen bör vara inne även där. Finns också en viss risk eller klar risk på nedsidan fortsatt i den. Det är mycket pengar parkerat. Utilities som vi sa bröt ner, handlas nu under toppen sedan 2019 där också, va?
Yes, riktigt svag rörelse.
Ja, faktum är att den typen av sektorer ser ju, om vi kollar, jämför det med som du var inne på själv, en del av megacapen, du kan kolla på det här riktigt sunkiga typ ARK och så vidare, har inte gjort en ny årslägsta. Medan sen typ en sån som Utilities tar ut, och gör ju inte bara en marginell årslägsta heller, utan det är ju många procent nu sista dagarna från tidigare årslägsta då, som sattes under våren då. Oljan, tittar man på Nyse Arca Oil Index då, som är oljebolag. Blow-off topp på uppsidan ser ut som. Efter då 320% upp sen covid low. Liknande rörelse på uppsidan ungefär som vi hade 2008 i det indexet. Metals and Mining har vi ju liksom pratat lite om under våren. Det är ner 28% sen dess. Dock liksom närmar sig ett liksom viktigt stödområde då, så det är väl inte alls som att vi får en studs även där och på kort sikt. Och yieldkurvorna inviterade ju faktiskt på nytt i måndags. Den recessionslampa som tändes igen då. Så att nej. Italien-Tyskland närmar sig ganska snabbt covid-nivåer eller högsta sen covid. Det gör ju att, och när både Italien och Tyskland lyder under ECB, så är det ju, det knakar ju i fogarna i Europa. Det är också därför som vi bland annat då, vi, om man tittar på dollarn, så har vi haft en hawkish ECB, eller förlåt, Fed, eller kommer ha marknaden priser in att de blir väldigt hawkish här med räntehöjningar en mass fortsatt, och folk börjar nu prisa in att Europa går käpprätt ner i källaren, vilket gör att euron säljs på, och eftersom den är typ 60% eller vad jag brukar säga, va, av dollarkorgen, så blir det ju en väldigt stark dollarrörelse. Junk bonds pratar vi om, det var all time high volym i måndags, både på den och på HYG då, high yield. Däremot igår så fick vi någon form av stabilisation i alla fall. Vi satte inte en ny lägsta under tisdagen mot måndagen. Så någon form av, den syns ju knappt i grafen här lilla, men någon, det har i alla fall stannat upp där då. Så det är väl, om man har på sig de rosa glasögonen, så är det en pusselbit till att det just igår i alla fall inte fortsatte falla handlöst där då. Vilket är faktiskt inte på börsen heller. Vi hade ju någon form av stabiliserande dag på headline index i alla fall i USA igår, där det faktum är att growth och tech ändå stod emot hyfsat mot andra delar av börsen. Och det är inte så konstigt, många av de där är ju ner liksom 70-80% redan, vilket inte typ value och den biten är då. VIX, om man flikar in där, tycker man fortfarande ska bevaka. Vi pratar om under våren med den här 37-40-nivån. Skulle det brytas någon gång, oavsett när det sker under sommaren, så bör vi få en panikutförsäljning i marknaden på nytt då. Så det är någonting att lägga som lite kurslarm, i alla fall när man lägger i solstolen. Nasdaq. Ja, när räntorna väl toppar, då är det ju verkligen upp till growth då och leverera duktigt, för att du inte ska få en större breakdown i S&P på nytt då. Om man nu säljer på bank igen och value och hela den biten. Ja, vi får se. Man lyckades förra året. Men helt klart är det väl så att det liksom finns väl värderingsnedsida även i amerikansk tech och kanske framförallt megatech, där det fortfarande är mycket pengar parkerade liksom. Trots att det är, nu kom det en ny bofa idag. Jag har inte fått tag i den än när vi spelar in det här. Men det är fortfarande så att det är en stor indexvikt på S&P då. Jag tror man får ta fram långa kartan på Eurostox och OMX, och det vore inte alls omöjligt att komma ner till de här 61% fibben, och då är det 31,10 på Eurostox 50 och 17,20 som jag pratade om då på OMX ett tag då. Sen tror jag faktiskt att det blir ett jäkligt bra rally vart det lider senare under Q4. Men jag tror att det finns ett par svettiga månader dit totalt sett i alla fall. Så att det, den som vill spela lite safe över sommaren har ju lite kassa i lådan, det, så är det.
Ser att Bitcoin är ner ytterligare 7,5% idag, så nu är vi $200 över 20 000. Ja. Jag tror det blir en otrolig nyckelnivå att fokusera på. Och det kommer nog säga, skulle köpare kunna komma in där och bilda en botten, så skulle det vara, Bitcoin har ju varit en ganska bra tell överlag liksom, Nasdaq Bitcoin, så det skulle kunna vara något att...
Och vart köper man Bitcoin annars då? Vi kommer ju komma till nivåer, får vi en smäll här inne i september, så kommer mycket ha kommit ner.
Går vi under alltså, 20 000? Nej, men då är det väl 10 nästa.
Ja, men är man köpare på 10? Alltså långsiktigt köpare om
kunna,
man vill...
Alltså, sätter vi botten här vid 20 så tror jag att det skulle kunna bli bra liksom. Men under 20, och det är väldigt tydligt nu som jag sa, december 2017 toppade det Bitcoin vid den här nivån. Och sen när vi bröt upp efter en del konsolidering i november 2020 så blev det ett enormt rally. Då gick vi från 20 000 till 60 000 första gången då.
Ja.
Så att väldigt binärt just nu, tillsammans med mycket annat.
Ja, just i Bitcoin är det ju absolut inte ovanligt med de här typ 80% drawdowns. Det har vi sett många, många gånger förr då. Och nästan varje gång så sätter en ny högre botten jämfört med förra panikbotten då. Och det är väl inte, nu kommer jag inte ihåg vad den var nere på covid som lägst där, men det är väl inte omöjligt att vi får en högre botten även denna gång då. Jag skulle absolut kunna tänka mig att köpa lite Bitcoin på liksom 8-10 000, men jag är inte inne här och petar. Det finns mycket, det finns väldigt, alltså grejen är så att jag är inte bäsad på det sättet att jag tror på en ny finanskris. Därför jag tror att centralbanken kommer till rescue innan det blir en finanskris av det hela. Men jag menar, ett par år med en stor konsolidering där vi då har gjort första år på nedsidan som bör vara klart om typ 10-15% ner.
Dags att stänga det där, eller i alla fall minska gapet mellan Kina och USA då kanske.
Ja.
Kina tech, USA tech.
Ja, det känns ju inte alls omöjligt alltså. Med vetskapen om att den politiska risken i Kina alltid finns där, och rätt vad det är så kan ditt bolag vara ägt av staten. Men jag skulle inte tro att Kina, man har ju kört så mycket regleringar på sin tech-sektor senaste året eller två åren. Och Kina är ju de liksom, det är ju väldigt få länder som vill skjuta ut sig själva helt och hållet från världsmarknaden. Snarare tvärtom vill man bli ledande.
Mm. Och om vi tar då Hongkong specifikt, bottnade 15 mars och har gjort högre bottnar sedan dess.
Ja,
och exakt. Även den här sista sell-offen är, ja, nu är det 3% tillbaka till toppen. Så att det är tydligt, vi vet inte varför, vi vet inte vem, vi vet inte hur, höll jag på att säga, men stora spelare där ute köper Kina just nu när allting rasar, och vi kommer nog antagligen förstå lite senare varför, men det finns köpare där ute för Kina, det är helt klart. Det, i de här kaosiga, stökiga, volatila perioderna så är det att iaktta vad som ändå håller ihop bättre än allt annat, det tycker jag är otroligt effektivt för att sen veta vad man kanske ska luta mer mot då, när botten kommer.
Verkligen.
Yes, och sen så har vi rätt stora förändringar, får man säga. Den duon på B blir en nu.
Bara B. Nej, tyvärr mina vänner. Jag måste effektivisera min vardag lite. Vi får nästa dotter här i mitten av sommaren.
Fantastiskt. Grattis igen.
Ja, det ska bli otroligt kul. Häftigt. Men med två små knoddar hemma så måste jag liksom mer och dessutom ett högst liksom stökig börs får man säga. Så att den tiden som ändå blir till jobb måste jag fokusera på jobb. Så därför väljer jag att avsluta min del av podden här med dagens avsnitt. Jag ämnar absolut att köra vidare YouTube. Den har ju egentligen knappt börjat. Det jag ser som fördelen med den är att den är lite mer ad hoc. Får jag en timme över en onsdag kan jag göra det. Får jag en timme över en fredag kan jag göra det då, va? Så där kommer jag köra.
Och vi säger väl inte slut för alltid.
Nej,
man vet aldrig vad som händer framåt.
Absolut.
Och du är
inte
alltid välkommen tillbaka och gästspela och sådär. Jag kommer köra vidare i höst. Jag har inte bestämt riktigt i vilket format hur det blir. Men jag tycker fortfarande det finns tid och jag tycker fortfarande det är kul det här och liksom att någonting jag ändå vill göra då. Sen får jag se lite vad formatet blir.
Men det kan bli spännande.
Med det sagt så får vi väl tacka för de här 55 avsnitten och all kärlek och alla lyssningar och all support vi har fått. Vi har ju inte gjort det här. Det har ju aldrig funnits något så att säga pengaincitament. Nej. Som vi har skojat om att intäkterna på reklamerna jag hör, det har ju knappt ens betalat vår ljudtekniker. Så att det här har varit för att vi tycker att det är kul och vi gillar att delge vår vy.
Exakt.
Otroligt roligt att så många har lyssnat och supportat och burit oss framåt. Ja. Både i när börsen var bra förra året och varit sur i år. Så att det ska ni ha stort tack för.
Nej, men det har varit en fantastiskt liksom rolig period och jag kommer ju liksom absolut komma tillbaka till poddvärlden i något format. Men att ta en paus på några år tror jag inte är dumt för min egen del.
Nej, man måste prioritera. Så är
ja.
Det.
Däremot så är ju Twitterkontot aktivt och kommer fortsätta vara och YouTube som sagt.
Grymt, men ja. Då tackar vi er alla för denna gång. Jag kommer tillbaka i höst och Bagge, det här var jävligt kul.
Kommer komma som gäst varje onsdag.
Exakt, då blir det gästspela varje onsdag. Det är samma sak. Men du får en grym sommar.
Ja, det är samma grej.
Vi ska ladda batterierna och vi ska fortsätta och försöka navigera den här fantastiska, volatila, svåra, men jävligt roliga marknaden.
För det kommer för de som inte är helt skadeskjutna så kommer det komma otroliga lägen.
Så är det definitivt.
Otroliga lägen.
Avslutar vi med den positiva tonen.
Visst.
Ja, kanon. Yes. Vi säger så
tack.
David.
Tack. Ta
hand om dig.
Samma tack.
Tja.
Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.